1, 2. Amen, vad härligt att få vara här nere i skogarna. Jag är ju född smålänning, men jag bor ju uppe i Stockholm. Och förmån att få vara här. Tack så mycket, Erik. Och tack för bönen här. Lite kort innan vi börjar så kan jag ju bara nämna att jag är Emanuel Setsson heter jag här. Och bor i Stockholm. Är med i en fantastisk församling som hette Södermalmskyrkan faktiskt. Vi har faktiskt bytt namn precis. Om du har koll på lite kyrkan heter vi We Are One Church nu. Så kanske återkommer till det strax. Men jag har förmånen att få jobba där i pastorsteamet i Södermalmskyrkan, We Are One Church. För en vecka sedan gjorde vi officiellt, vi bytte namn då. Jag kommer nämna här. Men det jag tänkte säga är att jag har världens bästa jobb. Jag jobbar som rektor för en bibelskola. Den heter School of Lights. Och vi har valt att verkligen stå upp för Israel som församling, men också där på bibelskolan. Så därför är det fantastiskt att få komma hit och undervisa utifrån vad Bibeln säger om det här området också. Jag är gift och har två fantastiska barn och en fantastisk fru. Så det är jättehärligt. Och vi har ett fantastiskt skeende också uppe i kyrkan. Det händer mycket. Men som jag har sagt, vårt enda mål är att we are one church. Varför vi har bytt det här, det är att vi sträcker oss ut i landet. Vi vill göra skillnad i det här landet. Vi har startat ett antal samlingsplanteringar. Och då heter de inte Södermalmskyrkan i Malmö exempel. För det finns inte Södermalm i Malmö. Jo, det kan finnas. Så det är bakgrunden. We are one church. Vi vill vara ett. Vi är, i Stockholm så är det säkert 50 olika nationaliteter i församlingen. Så det är bakgrunden, om du undrar, om du tänker nu är det en här från för detta Södermalmskyrkan. Vad är det här? Vi är jättestolta för vår historia. Vi har varit en församling i 90 år. Men samtidigt känner vi att Gud vill göra något nytt. Han vill göra något vidare. Och då har vi bara fått det här med We Are One. Och det är faktiskt vårt budskap också. När vi har besök i vår församling och vi brukar lyfta upp den här frågan om Israel, så är det vårt budskap också till det judiska folket. Att vi är ett mer. Jag vet vår förra dötta ambassadör som från Israels ambassadören, och när det var lite tufft här vid något Gaza-krig, så vet vi skickade upp blommor till ambassadören och hans fru Oshnat. Det var Isaac Oshnat Bachman. Och du vet, jag minns när de ringde, ja, men hon grät i luren för att det var någon som stod med dem, för de känner ett tryck och olika saker. Och det är vårt budskap som vi vill göra, We Are One Church, att vi vill också vara ett. Och det är därför det är så stor förmån också att få tala just om det här ämnet. Varför ska kyrkan stå upp för Israel? Varför ska kyrkan stå upp för Israel? För vi kan se allmänt sett, och visst vi kan se det i den lutherska svenska kyrkan, att det finns en tydlig policy där man kanske väljer raka motsatsen. Men vi kan också se in i frikyrkovärlden. Frikyrkan, och oavsett vad det är för samfund och olika saker, att den här frågan blir mer och mer en icke-fråga. En fråga vid sidan av. Men det är inte vad tänkt vad det ska vara. Att det finns en likgiltighet inför det här. Utan det här är en fråga som vi behöver ha aktuellt. Och det finns många olika skäl. Vi skulle kunna säkert rada upp jättemånga här idag. Varför ska kyrkan stå upp för Israel? Det finns historiska skäl. Det finns profetiska, religiösa, olika saker som ska lyfta upp. Men jag vill välja här idag utifrån Bibeln att lyfta upp några punkter. De kanske går in i varandra, men det är 6 punkter. Och vi kommer ta en liten paus i mitten här också. Men 6 punkter där vi bara ser att vi har skäl. Varför ska vi stå upp för kyrkan? Nu kanske ni flesta som är här har en tro på det här. Du har fått en uppenbarelse om Israel, men du och jag behöver ha skäl för vår tro också. Det står i andra Korinther 13:8 att inte mot sanningen, endast för sanningen förmår vi någonting. Och det står också att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och jag lever i ett sammanhang i Stockholm. Vi har mycket, många från olika sammanhang och kulturer. Och nu har jag på bibelskolan i år har vi 68 elever. Och det är många som kommer från syriansk bakgrund eller eritreansk, etiopisk eller afrikansk. Några före detta muslimer, några ortodoxa. Och de har en helt annan bild. De kanske har växt upp i ett sammanhang där det inte är. Men då måste man först få en uppenbarelse. Jag sa innan här till Erik, vi ska ha en församlingsresa till Israel. Och jag, förra året hade vi bibelskoleklass också på 65-tal elever. Och jag vet när jag gjorde det, vi hade den ganska tidigt på året. Den här undervisningen om Israel, vi har en temavecka bara om Israel. Och då vet jag, några var ju nästan, det skruvade sig i dem. När vi bara tydligt sa vad Bibeln sa. Och det är så roligt när man nu, jag tror det är 15 av dessa som åker med till vår resa här nu. Där de ser att de får uppenbara sig över det här. Och därför behöver du, jag menar, du, om du har det, du kommer få för din egen skull här idag. Men också att ge vidare det här. Amen. Och det behöver både ledarskap, men vi är alla ledare. Att ta det här. Det är dags för kristenheten i vårt land att bli en röst för Israel och det judiska folket. Amen. Så låt oss bara be kort igen. Himmelske fader, vi bara ber himmelske fader. Vi bara ber att den här frågan, Herre Gud, varför ska kyrkan stå upp för Israel? Att det inte ska vara en isolerad fråga vid sidan av, Herre Gud. För du har aldrig satt ditt folk vid sidan av, Herre, som en parentes, Herre Gud. Utan det är något som du lyfter upp i ord. Och därför bara ber jag, himmelske fader, att du öppnar våra ögon, Herre. Även om vi har kunskap, Herre, att vi ännu mer förstår, Herre, essensen av det här, Gud. Så att du bara lägger det här i våra hjärtan idag, Herre. Att vi kan göra skäl för vår tro, Herre. Att vi ska lära känna sanningen, Herre. Och den ska bara göra oss fria, Herre Gud. Där vi kan få ge vidare en uppenbarelse, Herre Gud. Vi bara tackar dig för det himmelske fader, Herre, i Jesu namn. Amen. Amen. Så den första punkten, jag har 6 punkter här idag, det är varför ska kyrkan stå upp för Israel? Jo, utkårelsen. Alltså, de är Guds utvalda folk och land. Du kommer känna igen mycket om du har hört undervisning här innan. Men det behöver bara slå fast. Varför ska kyrkan vara utgångspunkten? Jo, utkårelsen. Att de är Guds utvalda folk och land. Det finns inget annat som Herren kallar mitt land, min stad och mitt folk som han kallar Israel sitt land. Jerusalem sin stad. Och om det judiska folket sitt folk. Abraham och hans efterkommande, vi känner till det här, de utväljs för en uppgift. Och ett landområde utväljs som han ska gå. Han ska visa det land dit du ska gå. Och lägg märke till att Abraham, han blir medlet. Hans efterkommande judiska folket och ett landområde, det blir medlet. Vad då till? Jo, för att det ska gälla alla. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Men vi kan se att det vanligt sett inom kyrkan som har växt fram, det är ju det vi kallar ersättningsteologin. Att församlingen, kyrkan har ersatt judarna som Guds utvalda folk. Istället för, i och med att det inte är de som helhet som folk tog emot Jesus. Men vi kan se det klart och tydligt. Några snabba bibelord på det här. Vi kan se det klart och tydligt. Att jag frågar nu, säger Paulus. Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag själv israelit. Av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har gjort känt som sitt. Alltså han är klar och tydlig, Paulus, här. Att han har inte förskjutit sitt folk. Som vi sa, att det är oerhört tydligt här. Och vi kan se vidare i Romarbrevet 11 vidare. I vers 28. Det är känt vers, men där står det, när det gäller evangeliet är de fiende för er skull. Men när det gäller utkårelsen så är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Alltså Nya Testamentet är klar på att löftena till fäderna. Och vilka är fäderna? Jo, det är Abraham, Isak och Jakob. De gäller idag. Guds frälsningsplan har haft och kommer ha sin huvudscen genom det judiska folket och genom ett landområde som är Israels land. Alltså fäderna, vad är det vi ser där? Jo, fäderna, de är älskade för fädernas skull. Jo, fäderna anger alltså det, vilken släktinglinje som gäller genom Abraham, Isak och Jakob. Och samtidigt så ser vi här att de är älskade för fädernas skull. Alltså det är vi, att det här vilar, att de är älskade för fädernas skull, att de är, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse, att det vilar på nåd. Alltså den här utkårelsen, alltså som är bakgrund, varför ska vi stå upp för Israel? Jo, utkårelsen, att de är Guds utvalda folk och utvalda land. Alltså den här utkårelsen, den vilar på Guds nåd. Det är utkårelsens hemlighet. Det vilar på Guds nåd. Vi kan inte avgöra utkårens giltighet genom att se på dem vad de har handlat. Vi kan inte avgöra utkårelsens giltighet för vad som är rätt eller fel i deras handlande. Det är likadant med dig och mig. Vi är utvalda av nåd. Utkårens giltighet, den vilar på Guds nåd. Den kan inte vara avgörande. Och det här vi ser, oj, nej men de lever ett helt annat liv. Nej, men utkårens giltighet, den vilar på Guds nåd. Och det är samma sätt som med oss. Amen, så allt sammans vilar på Guds nåd. Utkårens hemlighet. Och du och jag kan inte avgöra utkårens giltighet på vad som är rätt eller fel i deras handlande. Precis som är likadant med oss. Ja, men vi alla handlar fel, eller hur? Så den vilar på Guds nåd, den vilar utkårens giltighet, den vilar på Guds agape-kärlek. Det vilar på att Gud är en förbundsgud. Och löftena han ger, det står att han kan inte ångra sin kallelse och sina gåvor. Löftena han ger har inga villkor. För att vila på nåden, det är utkårens giltighet, utkårens hemlighet. Att det vilar på Guds nåd. Men vad vi kan se genom Bibeln, så kan vi se att om vi säger ockupationen, att vara i landet, där finns en annan sak. Bibeln talar om att om man vänder sig bort, då kommer man spy ut invånarna ur landet. Landet kommer, ja, som vi har sett genom årtusenden också, där landet har inte blomstrat på grund av judiska folket och varit där, de har vandrat bort. Men löftena försvinner inte. Alltså det Gud lovar villkorslöst tills i fått folk måste uppfyllas. Här är så viktigt att se. Gud kan inte ångra sin kallelse, sina gåvor. Det här Romarbrevet 11:29. Det är en sån vers som vi älskar. Vi kan säga, ja, men Gud ångrar inte sina gåvor. Nej, han ångrar inte din kallelse. Om han har kallat när du var ung, så gäller den kallelsen än idag. Även om vi har vandrat bort, är det med? Vi måste bara komma tillbaka. Och det är likadant med det judiska folket. Det är det vi behöver se. Alltså det Gud lovar villkorslöft till folk måste uppfyllas. Löften om landet till det judiska folket, de gäller än idag. För Gud står fast vid sitt förbund. Men det vi ofta gör är att vi sammanblandar förbunden. Vi tar det här löftesförbundet som är utan villkor med landet. Det finns inga villkor om ni gör det här eller här. Och så blandar vi ihop det med förbundet vid Sinai berg. Som gavs 400 år senare. Som i sig har fått sin fullbordan som frälsningsväg. Lagen som frälsningsväg har fått sin fullbordan med Kristus. Men för förbundet med Abraham har inte upphört. De gav 400 år senare. Och när vi sen kommer in i det nya förbundet, så måste vi också se att det upphäver inte de gamla förbunden eller de gamla löftena, utan de bekräftar dem detta. Vi har ju känt bibelord, ser rätt av det här hållet. I andra Korinthierbrevet 1:19 och vers 20 så står det: Guds son Jesus Kristus, som vi har predikat hos er, jag och Silvanus och Timoteus, han kom inte både som ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Det är sådana där bibelord. Wow, fantastiskt. Löftena vi kan läsa. Du kan läsa Jesaja bok och bara få ett löfte. Amen. Wow, tack Jesus. Alla Guds löften, de gäller dig och mig. Och det är fantastiskt. Vi har blivit inympade i det här. Vi kan få del av löftena. Jesus dog på korset, så har de fått sitt ja i Kristus. Alltså i det vill säga i Messias. Alltså vilka är det löften som Paulus talar om här som har fått sitt ja? Jo, alla Guds löften. Ja, det står tydligt, alla Guds löften har fått sitt ja. Det inbegriper också de mer än 200 löftena som vi har i Bibeln om att landet tillhör det judiska folket. Och då skulle det vara svårt för mig att säga, nej men vi förhandlar allting. Och säga, nej men det här gäller. Okej, det här löftet, han är med mig. Frukta inte att jag är med dig. Var emot för att han är din Gud. Ja, wow, fantastiskt, det gäller mig. Men vi kan inte koppla bort de här löftena. Utan de har fått sitt tydliga jag. De har fått sitt tydliga dag. Och därför är det dags att vi som församling, det är dags för församlingen att resa sig upp och få uppenbarelse över detta. Och även ge sitt tydliga ja, att dessa löften om det judiska folket och landet Israel får sitt tydliga jag. Genom församlingen. Att vi säger vårt ja. Gud kan lägga till ny uppenbarelse. Det här är viktigt att veta. Gud kan lägga till en ny uppenbarelse. Och vi kan se det med nya testamentet. Uppenbarelsen stegras. Men Jesus kommer. Gud kan lägga till ny uppenbarelse. Gud kan inkludera mer folk i löftena. Är det med? Vi har blivit inympade här. Men, mina vänner, Gud kan aldrig göra mindre än det han har lovat. Gud kan aldrig göra mindre än det han har lovat. Om han har lovat det judiska folket det här, så kan han aldrig göra mindre än han har lovat. Amen. Sen är det fantastiskt att vi har, att det är nyuppenbart, vi kan bli inkluderade. Men Gud kan aldrig göra mindre än han har lovat. Och vi måste se det här. Och det är intressant när vi kommer till det nya förbundet. För man säger, ja men det gamla förbundet. Och så tar man det här och så, som jag var inne i lite ibland. Ibland sammanblandar man både det här lagens förbund. Gamla förbundet som vi kallar det här med Abrahams förbund. Med löften av landet. Men det är också två olika förbund. Men sen kommer vi till det nya förbundet. Så tror vi, oj, nu är det bara det här. Det är Guds nåd och nu är det hedningarna. Nej, men du måste jag se att det först och främst med judiska folket som han ger. Det är med judiska folket som han instiftar, alltså Israels folk som han instiftar det nya förbundet. Men vi har blivit inympade i det här. Vi kan läsa Jeremia 31. Och det står att med Israels hus och Judas hus ska jag sluta ett nytt förbund, står det. Amen. Och sen om vi läser vidare där i Jeremia 31, vi har inte den på skärmen här, men vers 31 och framåt, så står det, wow, det är fantastiskt, att det minste ska lära känna honom. Alla, alltså den här närheten, vi kan lära känna Gud, blir min Gud. Amen. Han förlåter oss våra synder. Det är fantastiska ingredienser i det nya förbundet. Men i samma vers som du läser lite fram så står det också om att Jerusalem ska återupprättas. Amen. Alltså det nya förbundet som vi kan se, som förklaras i Jeremia 31. Där han skriver sin lag i våra hjärtan. Han förlåter våra synder. I samma verser efteråt, i slutet, vers 38, 39 och 40, vers Jeremia 31, så ska jag inte se, wow, här står det om Jerusalems upprättelse. Alltså det nya förbundet inkluderar också löftet om landet. Nu vet jag att Israels vänner har ett bibelord. Jag såg det på en skärm i alla fall som Israels vänner har tryckt upp. Jeremia 32, vers 40. Och där, och det här är jättestarkt att bara se, vad är det förbund han talar om här? Jag tror jag har den. I Jeremia 32, vers 40, så står det, jag ska sluta ett evigt förbund med den. Jag ska sluta ett evigt förbund med denna. Vad är det för evigt förbund? Jo, han har ju talat om i kapitlet innan, om det här nya förbundet. Han talar inte om det som har varit, om det gamla, om vi kallar det gamla förbundet. Det var bristfälligt, men absolut nödvändigt. För det leder oss till Kristus. Så det var absolut nödvändigt. Det var många, många olika starka skatter som vi behöver se det här. Men det var inte fullkomligt. Det behövde ledas fram till något annat. Och då säger han, jag ska sluta ett evigt förbund. Jo, i samma versen här står att han ska lägga sin lag i våra hjärtan. Amen. Som gör att vi kan följa honom. Gud ställer sig garantin inte bara för att han ska vara trofast. Utan han ställer också garantin att det funkar för dig och mig. Att vi kan följa honom. Och det är det som är fantastiskt med det nya förbundet. Vi kan följa honom. Amen, han bor i oss. Men i samband med det här så står det också. Jag plockade fram där i slutet av vers 41 står det. Han ska plantera dem i detta land. Med trofasthet av hela mitt hjärta, av hela min själ. Det står i samband med det här förbundet. Är du med? Det som vi kopplar av, men det handlar bara om ja. Vi ser det här att vi får komma nära Gud. Ja visst, det är huvudbiten. Han tar tag i syndanaturen. Vi blir hans folk. Vi kan vara nära honom. Vi blir inkluderade här. Men det inkluderar också löften om landet. Amen. Och det är faktiskt det enda bibelställe i vilket det står i Bibeln. Där Gud gör någonting av, där han säger själv att han ska göra någonting av hela sitt hjärta. Av hela sin själ. Det är det enda bibelordet i hela Bibeln du hittar. Då undrar du, men gör han inte det annars? Jo, det gör han ju också, men det här betonas det. Amen, det betonas att han gör det hela sitt hjärta. När då han ska plantera dem. Vart då någonstans? I sitt landet. Så utkårelsen, att de är Guds utvalda folk, det är något som gäller. Och vi ser det är ju där det kommer. Paulus säger, jag skäms inte för evangelium, säger Romarbrevet 16. Romarbrevet 16, jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning. Först för juden, sedan för greken. Amen. Det är det första instiftas genom det judiska folket. Han ger det här. Och i det här så kan du se det här också. Att det innefattar folk, landet också. Ett annat bibelord i Johannes 11:52 så står det. Ja, han ska inte bara dö för folkets synder. Han ska inte bara dö för folket. utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Alltså kontexten, sammanhanget här, så är det helt med klart att det här handlar om det judiska folket. Visst, vi kan tillämpa det, som återigen, vi kan inkludera något mer, och det finns säkert en sanning att det handfattar också att det är alla Guds barn här. Men det kan aldrig betyda mindre än vad han först lovat. Och en del av det här som du kan se, det här som du och jag behöver se, att för judarna så gällde Jesu död inte bara att han dog för deras syndernas förlåtelse. Utan vi ser hans död på korset skedde också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Amen, visst. Kan du och jag säga att amen, det handlar om att han samlar oss. Men det här handlar också om det judiska folket. Amen. Därför att om du och jag förnekade fulla syfte, om vi förnekade fulla syfte med Jesu försoning, om vi som församling inte välsignade det judiska folket och judarnas åkomst i sitt land. För det är en del av hans frälsning. Amen, det är en del av hans frälsning. När Jesus ropade ut det är fullbordat, så var det en del av det här han såg framför sig. Han dog för att fullrätta allting. Han skulle komma tillbaka och upprätta. Och här ser vi också en del av de ännu Guds utvalda folk. Amen. Så de är ännu Guds utvalda folk och land. Han kan inte ångra sina kallelser och sina gåvor. Han brukar säga att om någonting dör med Jesus på korset, det gör alla offrer. När Jesus dör på korset så fortsätter man inte på andra sidan korset och offrar massa saker. Alltså det har fått sin fullbordan, det är lagen. Alltså har fått sin fullbordan, man offrade för någonting. Jesus är fullkomlig här. Du kan ta i frågan om Israel dödde med korset. Nej, det uppstår på andra sidan korset också. Amen. Lärjungarna frågade apostlarna 1 och 6. Frågade de, är det nu tid för dig att upprätta nationen Israel som rike? Och ibland har folk bara sagt, oj, men du vet, nej, han säger tydligt nej. Han absolut inte, han säger inte nej här. Jesus förnekar inte det här. Tvärtom. Han säger bara det inte läge för det. Om de hade lyssnat på Jesu undervisning så var det tydligt att templet skulle förgöras. Det var inte alls tid för upprättelsen. Men lärjungarna levde i den här biten. Varför? För de hade läst Bibeln, mina vänner. De hade läst det här om Guds utvalda folk. De visste vad löftena sa. Därför talade de ut det här. Efter Jesu uppståndelse så frågade de nu tid för det här. Men Jesus förnekar inte frågan. Han säger inte det fel. Om det någon gång han skulle kunna säga, och om det var så här, då skulle han tydligt kunna säga, ledsen grabbar, det är över nu. Nu finns det ingen plan för det judiska folket längre, och det är inget för landet heller. Då skulle han vara klart och tydligt. Men det är inte det han säger. Tvärtom, han säger, det är inte er sak, säger han i apostlarna 1 och 7. Det är inte er sak att veta vilka tider fadern i sin makt har fastställt. Vilka tider och stunder. Alltså det finns tider och stunder han är med makt och fastställt. Det han egentligen säger, det är något spännande som ligger och väntar här. Amen. Och det är det vi behöver se, utkårelsen. De är Guds utvalda folk. Amen. Så det var första punkten här. Andra punkten ska jag gå in på här. Och de går in i varandra. Då kommer jag repetera dem i slutet här. Alltså första punkten, utgåelsen, de är Guds utvalda folk och Guds utvalda land. Andra punkten, när frälsningen kommer från judarna. Alltså vi har en enorm tacksamhetsskuld till det judiska folket. Jag läste om en jude ganska nyligen hade kommit till tro på Jesus som sin messias. Och han sa att innan han hade kommit till tro så hade han ju aldrig läst Nya testamentet. Och när han läste Nya testamentet, när han tänkte på Nya testamentet, så trodde han det var en katolsk bönebok. Men när han läste det här så var det som slog honom att det var den mest judiska boken som han hade läst i hela sitt liv. Och det är faktiskt så att utan det judiska folket och det Israel så har vi ingen bibel. Alltså utan Israel och det judiska folket så har vi ingen frälsning, vi har ingen messias. Och Jesus är ju tydlig på den här punkten att frälsningen, som han säger till samaritiska kvinnan i Johannes 4:22, frälsningen kommer från judarna. Han säger inte, och det kommer vi längre fram, han säger inte kom, utan kommer från judarna. Och så varför ska du och jag älska Israel och det judiska folket? Varför ska du och jag älska Israel och det judiska folket? Jo, det var en gång en jude som hjälpte dig. Och det var ganska lite att säga hjälpte. Han har förvandlat ditt liv. Om du satt emot Jesus. Han har förvandlat ditt liv. Frälsningen kommer från judarna. Där har vi en punkt. Varför ska vi stå upp för Israel? Ja, det var en gång en jude som hjälpte dig. Det var en gång en jude som förvandlade ditt liv. Men ibland har vi bilden att Jesus, han föddes som jude. Och sen levde han som jude, men sen uppstod han som pingstvän eller katolik. Och sen om man tar bort det här, nej, Bibeln är en judisk bok. Det finns så många olika saker. Vi behöver komma tillbaka till rötterna och se det här. Var är det från vi kommer? Och hela Nya testamentet börjar så här. Apropå den här juden då som läste den här Nya testamentet och trodde det var en katolsk bönebok. Ja, det räcker att läsa första versen. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Så börjar hela Nya testamentet. Hela Nya testamentet börjar på det här sättet. Och som jag sa, vi kan tro ibland att Jesus uppstod och så har vi gjort honom. Och visst, det har kyrkan gjort. Vi kanske avjudaliserat honom. Men han uppstod, han levde som jude. Han uppstod som jude. Och den som ska komma tillbaka är en förhärligad jude. Jesus, det sista han säger om sig själv i hela Bibeln, det är Uppenbarelseboken 22 och vers 16, så säger han så här: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är, inte var, jag är Davids rotskott. Amen. Jag är hans ättling. Den klara morgonstjärnan. Han som kommer tillbaka. Han som är en soluppgång från höjden. Han som vi väntar på att komma tillbaka. Han är en förhärligad jude. Jag vet, jag tror det var två sommar sedan här. Vi hade möte. Och när vi hade möte här efter mötet så kom en kvinna fram till mig. Och det var en som har gått vår bibelskola som hade kommit med henne. Hon var från Irak. Syrian som bodde i Irak. Och det var något hon ville bara tala med om. Och nu visste den andra damen att jag jobbar lite i vår kyrka då, just det här med Israelfrågan och sånt. Men så kom hon bara fram och så sa, jag måste tala med dig. Och så vad är det du vill säga? Jo, jag var första gången. Jag var som från Irak och jag fick åka till Israel. Jag var i Jerusalem och en natt så väcktes jag. Jag fick en syn i natten och jag fick möta Jesus. Och du vet när man står här och vad är det nu? Ungefär. Och man, wow, fantastiskt. Vet du vad han sa till mig? Jo, han sa till mig så här. Han sa att jag ska komma tillbaka. Och jag är en jude. Och därför behöver du stå upp för det judiska folket och landet Israel. Det sa den här syrianska. Det var inte jag som sa det här, utan det var hon som sa det här. Han har fått uppenbarelse. Om se Jesus. Och Jesus hade bara talat just om den här saken. Jag är en ättling, jag är en jude. Och därför behöver du förstå att du välsignar det judiska folket. Och det är hit jag ska komma tillbaka. Jag hörde en arabisk pastor som hade bara sagt så här vid ett tillfälle. Det behöver inte varit nu var det en arabisk pastor så det var inget så. Men det han sa så här. Han sa att för mig är det inte betydelsefullt om Jesus är jude, italienare, arab. Bara han är min frälsare. Och det här kan låta fromt och fint. Vi kan säga, wow, fantastiskt. Han är min frälsare, ja. Men vi missar någonting. Är du med? Om vi inte ser det här. Jesus är den dyrbara hörnstenen som vi bygger hela församlingen på. Och vi kan läsa om det här. Att Jesus är den dyrbara hörnstenen. Den som tror på honom ska aldrig komma på skam. Och den som inte tror på honom kommer han däremot vara en stötestund till fall. Och det här är ett ord, nu hinner jag inte läsa de här orden sammanhangen, du kanske känner till dem här, att en stötningsfall, det är något han säger angående de judiska ledarna. För de blev han en stötesven. Jesus, hans anspråk, Jesu identitet, att han var Guds son när han kom första gången, det var någonting som bara slog dem. Som var en stötesven till fall för det judiska. Och det är än idag kanske det är en brottningskamp, men också att få öppna ögon för att se det här. Men vad jag också ser i våra dagar så tror jag att det finns en stötesfall. Inte bara att han är Guds son utan också hans identitet som människa, som jude. Du och jag behöver förstå varifrån vi kommer. Att frälsningen kommer från judarna. Vi har en tacksamhetsskuld till det judiska folket. Att Jesus är Davids son och Israels utlovade messias är en fundamental biblisk sanning. Men om du läser kyrkohistoria och läser de olika de kristna trosbekännelserna så förbigås det i alla trosbekännelserna. Det nämns inte en total tystnad i de kristna trosbekännarnas apostoliska, nikarsenska och atanasiska trosbekännarna. Men Bibeln är klar att frälsningen kommer från judarna. Och Jesu budskap eller ängelns budskap till Haga säger: varifrån kommer du och vart är du på väg? Det är en viktig fråga för församlingen. Varifrån kommer du? Vad är våra rötter och vart är vi på väg? Var vi kommer ifrån kommer avgöra vart vi är på väg någonstans. Och därför behöver vi förstå att frälsningen kommer från det judiska folket. Vi behöver förstå var våra rötter kommer från. Annars kommer vi gå vilse. Det var i samband med att Josef och Maria var på väg bort från Jerusalem som de tappade bort Jesus. Du och jag behöver gå tillbaka till våra rötter till Jerusalem, om du ser den profetiska bilden. Då kommer vi hitta Jesus. Då kommer vi hitta vem han verkligen är. Och det är en profetisk varning för oss. Vi kan lätt tappa bort den verkliga Jesus när vi rör oss bort från Jerusalem. Från den bibliska sanna grund. Innan vi går in, och vi kanske tar en paus här innan, så har jag några saker till om den här punkten. Att frälsningen kommer från judarna. Vi har 6 punkter här idag. Jag kommer ta 2 punkter här, de första som är lite längre. Men när vi kommer med frälsningen kommer från judarna, så vill jag bara säga en sak till här. Och det är i samband med Jesu identitet. Och som jag sa, vi var tydliga. Jesus säger först, jag är. Det här är berättelsen om Jesus Kristus. Och du tänkte här, Jesus Kristus, Matteus 1:1. Jesus Kristus. Om du tänker på den här bekännelsen, Jesus Kristus, så ser det här uttrycket Kristus förekommer. I folkbibeln så tror jag det är 321 gånger som ordet Kristus, att Jesus är Kristus, förekommer. Och när apostlarna predikade evangeliet på grekiska så använde de här översättningen Christos, vilket betyder, på grekiska betyder den som ordde. Men när sen kyrkan långt senare översatte den grekiska texten till olika språk, så fick vi ju på svenska, så översatte man Kristus till Kristus. Alltså Kristus till Kristus på svenska. Christ på engelska. Och man skapade det här. Man skulle lika väl kunna översatt det här till som den smorde. Det finns några tillfällen det står det i folkbibeln också, den smorde. Jag tror det är 3-4 ställen. Eller så kunde man använda det hebreiska ordet som är Messias, alltså Messias. Och de flesta tillfällen i vår svenska bibelöversättning så översätter man det grekiska ordet Christos till Kristus. Och när översättarna tycker det här, men när översättarna tycker det är en tydlig koppling till det judiska folket och deras väntar på Messias, då har man översätter Messias. Så i ungefär lite, jag tror det är lite över 50 tillfällen i den bibeln, om du har folkbibeln, så översätts det Messias. Men alla dessa tillfällen är i evangelierna eller i apostelgärningarna. Så aldrig någon gång, du ser inte någon gång i breven som utgör en grund för den bibliska läran, förekommer aldrig ordet Messias. Utan då har vi, som vi sa, Jesus Kristus. Jag är inte emot något nu uttrycket, jag kommer till det här sen, men det är någonting jag vill bara få fram här som vi kanske tappar bort en essens i det här. Det finns två tillfällen där grundtexten har ordet Messias faktiskt. Det är en grekisk transkribering av det hebreiska ordet Messias. Och sen som jag sa, det finns några 4 tillfällen är det som det Kristus översätter den smorde. Men som jag sa, de flesta tillfällen så översätts det till Kristus. Av de här 321 gångerna. Men lite över 50 så översatte det till Messias i den översättningen. Och då gäller det i apostlagärningarna eller i breven. Eller inte i breven utan i evangelierna. Förstår man rätt, det är inget fel med ordet Kristus. Det har samma innebörd som Messias. Men det som lätt kan ske, och som jag tror har rätt också, det är att vi med Kristus så tappar vi bort grunden och kopplingen till det judiska folket. Till det judiska perspektivet som Messias, som dess frälsare. Tänk dig han som läste, och judarna de läser det här. De har en bild av Messias, och helt plötsligt så läser de det som de tror är en katolsk bönebok, som den här killen trodde det var. Och helt plötsligt 321 tillfällen så hittar de Messias. Men när du och jag läser Kristus så är det lätt hänt, medvetet eller omedvetet, så kan det här skapa en föreställning om att vår frälsning är skild från och ingen koppling till löftena till Israel och deras framtid att göra. Alltså man kan säga Messias har typen med Israel att göra och Kristus har med församling att göra. Men det är samma person, mina vänner. Det är ingen skillnad mellan Israels utlovade Messias och vår frälsare. Det är samma person. I Romarbrevet 6:3, ett känt bibelord där vi, som vi citerar angående dopet. Vet ni inte att ni som har blivit döpta till Jesus Kristus, står det. Vi har blivit döpta till Jesus Messias. Alltså det är inget fel, du kan använda ordet Kristus, men bara du vet var det kommer ifrån. Att vi bara ser det här. Om vi då tydligt sett att vi är döpta till Israel, alltså till Jesus Messias, då ser vi att vi blir döpta till Israels utlovade Messias. Då blir ju Jesu ord till den samaritiska kvinnan mycket mer tydligt. Frälsningen kommer från judarna. Amen. Och med dessa rötter, mina vänner, uppenbarade, skulle förmodligen, skulle jag säga, antisemitismen som har varit och finns i kyrkan, ersättningsteologin som finns så starkt utbredd i kyrkan, skulle klart svårare få så tydligt grepp om vi tydligt har sett kopplingen. Men i våra dagar så är det stort sett ingen som förknippar ordet Kristus till Israels utlovade Messias. Utan vi ser Jesus som Jesus Kristus, ja men det är Kristus är hans efternamn ungefär. Jesus Svensson. Nej, men det har något mer. Det finns rött det här du och jag behöver se. Amen. Är du med mig? Förstår jag vad jag talar om här? Det är inget fel med uttrycket nu. Kristus, det är en fantastisk bit och man kan översätta, men ibland är det lite märkligt. Faktiskt är det lite märkligt varför man översätter det. Alltså, varför översätter man till Romarbrevet 6:3? Jesus Messias. Men däremot gör man det när det är tydligt, kanske när de ropar Messias, Davids son. Är du med? Men det är samma ord. Hänger du med? Och där behöver vi se en tydlig koppling. Frälsningen kommer från det judiska folket, säger Jesus. Vi behöver se varifrån kommer vi och vart är vi på väg. Det är lätt vi tappar bort. Vi behöver gå tillbaka till Jerusalem, precis som Josef och Maria. Det är där vi kommer hitta vem Jesus verkligen är. Och upptäcka helheten. Det är därifrån vi kommer. Amen. Och det finns många mer saker här som vi skulle ha. Jag har ett av mina favoritämnen som jag faktiskt har. Som jag har valt att lyfta upp på vår bibelskola. Det heter School of Lights. Det är Herrens högtider. Och jag har ingen möjlighet att säga någonting här mer. Men det finns många saker här. I det här, det är också en del av rötterna. Vi kan läsa om dem i 3 Mosebok 23. Det är Herrens högtider. Men de ges på ett tydligt sätt till judiska folket att förvalta dem. Och de är kopplade till årstiderna, inte i Sverige, är med, utan till vad som sker i landet Israel. Och i de här högtiderna så uppenbaras hela Guds frälsningsplan från Golgata till det messianska riket. Men eftersom att kyrkan i stort sett har pensionerat Mose så har man tappat bort essensen. Man vet inte varifrån man kommer. Och de har tappat viktiga bitar. Visst, vi kan se Jesus och vi kan se andra profetiska ord. Men här finns också någonting. Varifrån kommer vi? Och vart är vi på väg? Att det finns sanningar som vi behöver lyfta upp och se det här. Det är en bit också om högtiderna. Vi kan se det här. Och när vi inte ser, om vi inte ser det, då går vi lättare vilse också från vårt ursprung. Amen. Att vi ser identitet. Så därför är det en viktig bit för församlingen. Varför ska vi stå upp för Israel? Jo, frälsningen kommer från det judiska folket. Att vi har enorm tacksamhetsskuld till det judiska folket. Amen. Att vi kan ställa oss frågan, varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Amen. Då tar vi en liten fika break här. Hur lång tid? Eller du?